Varför har kontorsråttor bättre kondis än vårdpersonal?
En studie som kom 2018 visade att svenskarnas kondition är sämre än den har varit på 20 år. Den har sjunkit med 10,8, med en väldigt exakt siffra här, procent i hela befolkningen. Och ännu värre, andelen med hälsofarligt låg kondition, den ökade från 27% till 46%. Alltså nästan var och varannan helt enkelt.
Och låg kondition, det skapar en massa problem för oss. Vi sover sämre, vi får svårare att lära oss saker. Dessutom ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer.
Ja, man skulle kunna tro att människor som jobbar på kontor, alltså sitter stilla en stor del av arbetsdagen, ligger sämst till här. Medan byggjobbare och anställda inom vården, som ändå rör på sig mycket på jobbet, skulle ha bättre kondition. Men så är det inte.
Nej, förvånande nog är det faktiskt tvärtom. Och det här fenomenet kallas för aktivitetsparadoxen. Vad det är för något och varför det blir så här, det ska vi prata om idag med forskaren Elin Ekblom Bak.
Och det samtalet, det håller vi i Health for Wealth. I över 7 år har vi poddat om hälsa på jobbet, eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
Och i podden då tar vi ett helhetsgrepp på det här med hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg och ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup.
Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Varje vecka så delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR-frågor och medarbetare av alla slag.
Mm. Och då har vi Elin Ekblom som är forskare i folkhälsa och fysisk aktivitet på Gymnastik- och idrottshögskolan, GH alltså. Varmt välkommen Elin!
Tack så mycket!
Jättekul att ha dig här. Och du är en av forskarna bakom studien vi nämnde i inledningen. Och alldeles nyligen, för några veckor sedan, så läste vi en intervju med dig i DN om den här aktivitetsparadoxen. Alltså att kontorsråttor har bättre kondition än vårdpersonal. Hur kan det komma sig?
Ja, det kan väl kännas lite motsägelsefullt. Jag skulle nästan vilja säga att man kan dra tillbaka det här ett steg. För att egentligen, om man pratar om aktivitetsparadoxen, så är det fynden från, man säger så, motpekande resultat vad det gäller fysisk aktivitet på arbetet kontra fysisk aktivitet på fritiden. För jag tror att de allra flesta av oss vet att vi ska försöka komma ut och röra på oss någon gång i veckan då och då, få upp pulsen lite. Och det är ju rekommendationer framförallt på fritiden. Och det är för att vi under snart 60 års tid har sett forskning som visar att ju mer vi rör oss på fritiden, desto bättre mår vi, desto mindre risk för sjukdom har vi och mer och mera. Men lite nyare studier har kikat på det här med fysisk aktivitet fast på arbetet och ser omvända samband, det vill säga ju mer vi rör oss, desto sämre mår vi och desto högre risk har vi för sjukdom, eller i vissa fall har vi i alla fall ingen vinst av det. Och då blir den här paradoxen, ja, men vad spelar det för roll om vi rör oss klockan 2 på dagen och så gör vi samma sak klockan 7 på kvällen? Alltså, skulle det vara någon skillnad? Och det är det som är liksom själva det paradoxala i det här. Och en typ av effekt av det här blir att vi ser de här skillnaderna i kondition. Så det blir en förlängning av det. Men det kan ju också verka lite paradoxalt att man känner att en person som sitter hela dagarna har en bättre kondition än en som rör sig hela dagarna. Men det finns, själva grunden är det här att vi ser olika samband med vi rör oss på dagen eller på jobbet och på fritiden. Och det ger olika effekter, verkar det som. Är det så? Det är det som man kan säga grunden i aktivitetsparadoxen är.
Och vad ska man dra för slutsats av det här då, Elin? För det låter lite snurrigt.
Ja, men det man kan börja med att tänka då, okej, okay, är det verkligen olika om vi rör oss då klockan 2 på dagen på arbetet eller 7 på kvällen? För det är fortfarande att vi rör på våra muskler, vi konkar runt på kroppen och hjärtat slår lite snabbare. Skillnaden och vad man då har på något sätt lagt den här hypotesen och grundat den på, det är att den typen av fysisk aktivitet som vi gör på arbetet skiljer sig väldigt mycket från det vi gör liksom självvalt på fritiden. Mm. För det styrda fysiska aktiviteten på arbeten, det är ofta ett ganska kontinuerligt under många timmar med lite återhämtning. Det är mycket repetitivt och statiskt, och det är sällan kanske så att man tjoar och kimmar varje gång man går ut och gör de där 7-8 timmarna, utan det är oftast på grund av att man behöver tjäna de där slantarna och få ihop ekonomin. Medan tar du fysisk aktivitet på fritiden så är det helt annorlunda. Det är ofta korta, högintensiva pass med mycket återhämtning på soffan efteråt, och det är kanske med glädje och med vänner och med mera. Och det är väl det som blir skillnaden. Och konsekvensen, om man nu drar ytterligare, det är att man ser att den här fysiska aktiviteten på arbetet faktiskt inte ger samma hälsoeffekter och inte samma konditionseffekter, för att den är för lågintensiv och att det mer eller mindre bränner ut oss än att ge de här positiva hälsoeffekterna. Och därför så är det ytterligare i förlängningen, så förstår jag fullt personer med aktiva arbeten som inte orkar gå och träna på fritiden sen när man slutar jobba. Och då blir det ju ingen konditionsträning för de här personerna. Så att ni förstår den negativa spiralen som blir ganska komplex och paradoxal. Men om man tänker igenom den så kanske det inte är så konstigt i alla fall.
Men får jag fråga, ni kanske inte har alla svar ännu förstås, men det du sa där att när vi tränar, alltså går och gör en självvald aktivitet som vi då förhoppningsvis tycker om, eller där vi i alla fall känner att nu gör jag det här för att det är bra för mig. Mm. Är det liksom mentala processer som påverkar den liksom kvaliteten av det fysiska arbetet, eller vad?
Ja, men det är såklart att det där är ju det interagerar ju med varandra självklart. Och jag menar, det finns ju kanske inte så att hjärtat, och jag menar, effekten på konditionen blir annorlunda, men det finns ju andra saker som vi kan ju, ibland när vi tränar när vi inte mår bra av det, eller när vi är för stressade, så har man ju faktiskt sett att det inte kanske heller ger hälsoeffekter. Alltså att nästan träningen blir en stress mer, att det blir ett pålägg som man inte skulle vilja. Då kan det vara måendet, upplevda, det kan vara mer stress för att vi tränar på helt fel tidpunkt. Men pratar vi om kondition, då är det viktigt att vi får upp pulsen lite, och den här aktiviteten vi har på arbetet är sällan så att den faktiskt påverkar vår kondition, utan den mer, alltså inte bränner ut oss, men det gör att vi blir så pass trötta att vi sen faktiskt inte orkar ägna oss åt konditionshöjande aktivitet efter arbetsdagen, medan den som är kontorsrotta och suttit vid skrivbordet hela dagen tar sina joggingskor och går ut och springer eller går till gymmet eller så, och får den här konditionshöjande passet för man har vilat sig i form hela dagen, om man säger så.
Jag får en bild där av att det ligger så här små nöter, och precis som du säger, jag känner mig sliten, vilket gör att jag då inte vill gå iväg och träna på kvällen. Det känns som jag har ju ansträngt kroppen hela dagen. Och då tänker jag, är det brist på pauser? Skulle pauserna kunna, felaktiga pauser, skulle det kunna öka energinivåerna så att man faktiskt, för vi behöver ju stärka upp oss utanför arbetstiden för att orka med det här arbetet. Nu är jag inne på att söka lösningar här såklart, men är det någonting man ser skulle kunna avhjälpa den här känslan av att bli utnött under arbetsdagen?
Ja, men absolut. Du är inne på en väldigt viktig del i det här. För att om man tänker så att vi fungerar människor som bäst när vi har en balans mellan aktivitet och vila. Och för väldigt många i dagens samhälle så är det alldeles för mycket vila och för lite fysisk aktivitet. Och det är de vi försöker få igång mer och med, kom ut på en promenad i alla fall och så. Men det här är en helt annan grupp. De har ju för mycket fysisk aktivitet totalt sett och för lite vila. Så att jag tror inte att det ens skulle vara hälsosamt att säga, nu har du hållit igång här 8 timmar utan vila i arbetet, nu ska vi träna konditionsträning, för du måste ju stärka upp det. Nej, men det blir ju bara ännu mer. Det bränner nog förmodligen ännu mer ut de här individerna. Så att det är precis som du säger, vi måste nog, och en grundtanke, en av lösningarna, det är att man ska försöka göra fysisk aktivitet på arbetet mer hälsosam och kanske mer lik den som vi gör på fritiden. Det vill säga, lägg in avbrott, pauser, kanske lite mer pulshöjande moment. Alltså, det finns ju arbetsplatser som redan nu försökt med det här med rotera platser på arbetet, så man inte gör samma sak hela tiden. Man kanske får någon timme med mer inaktiva skrivbordsbaserade aktiviteter och sen går man ut lite mer aktivt. Så att, absolut, kan vi få in pauser och mer återhämtning arbetsdagen, så får vi en mer hälsosam arbetssituation och vi får förmodligen ork och kraft, och att det är bra för oss att kunna gå iväg och träna någon gång, 2 gånger i veckan kanske, för att stärka konditionen, för att sen också orka det här med aktiva arbetet man har. Så att du är inne på absolut rätt spår.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mm. Men det är intressant, hur känner du till känner du till några praktiska exempel, Elin, från praktiska yrken där man har testat, du nämnde rotation till exempel, eller där man har gjort saker som har visat sig vara bra?
Ja, alltså det här är ju, alltså lösningen på det här är ju ett steg längre än vad man många gånger önskar. Man önskar ju peka på individen och säga, hallå, du har ett aktivt krävande arbete, du har en jättedålig kondition, kom igen, snäppa till dig, om man säger så. Det är ju väldigt lätt att lägga det ansvaret på individen, men det här är ju så otroligt mycket mer komplext, eftersom vi inte, vad vi gör på arbetet är ju inte riktigt det vi har själv valt, om man säger så. Så att vi måste ju ta det nästa steg, och då är det återigen det tråkiga forskarsvaret. Det beror ju lite på, vi måste ju se vilken typ av arbetsuppgifter vi har. Hur kan vi anpassa situationen så att vi kan rotera? Det kanske inte går alltid, men hur kan vi lösa? Hur kan vi se till att våra arbetare inte kontinuerligt håller på i 7-8 timmar utan får paus och roterar? Några exempel är ju till exempel inom byggbranschen. Vi vet att just den här tanken om att man har uppvärmning på morgonen för alla. Det är en sak också, det är att man kommer igång med lite morgongympa inom situationstecken, och att man också roterar då mellan olika arbetsuppgifter så man inte har samma. Det finns, nere i Danmark är man väldigt framåt vad det gäller forskning på det här. Man kallar det till och med för The Goldilocks Principle, eller Guldlock-principen. Och det är ju med bas i den här Guldlock och de tre björnarna, när hon kommer in och provar gröten och sängen och stolen, och allt ska ju vara just liksom right, precis lagom för henne då, för att det ska passa henne. Och det är samma sak här. Kan vi skapa ett arbete så det blir precis rätt för dig som arbetar? Och då har man till exempel hade man ett företag där man har gått ut och provat den här metoden. Till exempel hade man ett företag som var sopåkare. Och då hade man förut så att man hade samma person som satt och körde sopbilen under hela passet, och samma person som sen var ute och drog i de här soptunnorna och höll på rent fysiskt. Och det man gjorde var enkelt, att man bytte. Så att man varje halvtimme eller varje timme bytte arbetsuppgifter och fick den här avbrottet helt enkelt. Ett annat är till exempel förskolepersonal som då går och står mycket, kanske lyfter och så, men får inte den här pulshöjande aktiviteten under och är väldigt trött då när det väl dagen tar slut. Vad man gjorde var att vad gör ni då på rasterna när ni är ute med barnen ute liksom på rastgården? Ja, men då stod de ju stilla och hade uppsikt över barnen, och så sa man, men vet ni vad, en gång varje förmiddag och eftermiddag så ger du ut i leken, var med 10-15 minuter, och de fick ju upp pulsen enormt mycket genom att springa runt med barnen och så. Och sen kunde de vila. Så då fick de en liten pulshöjande aktivitet mitt under arbetsdagen 2 gånger. Och det var deras sätt då att få in den här mer positiva fysiska aktiviteten under dagen för att sen kunna vila. Så att det är två exempel som man har lyft fram.
Har ni sett exempel på där man faktiskt får till så mycket ansträngning och vila under arbetsdagen att det i sig räcker som alltså jag behöver inte träna utanför, utan jag har lagt upp mitt jobb så att jag liksom stärks av jobbet. Skulle det kunna bli så?
Ja, men alltså om man säger så här, alltså kroppen bryr sig egentligen inte hur, liksom egentligen när vi rör oss, om det är med de finaste nya träningskläderna på det där träningsstället som man vill vara när alla andra är, eller om det är mitt på dagen under arbetstid. Utan vad den behöver en balans mellan fysisk aktivitet och vila, och den behöver då och då en pulshöjande och gärna muskelstärkande aktivitet för att den ska hålla sig i god kondition, inte bli lite drottare, men att kunna klara av det dagliga arbetet och liknande. Så ja, kan du få den variationen och balansen i ditt arbete, så är det kanon. Det är precis samma sak som med aktiv arbetspendling. Alltså, det kanske man inte tänker att det är träning, men vi ser ju i studier att det är många som får upp tillräckligt god liksom puls under när man cyklar eller går raskt till arbetet, fast det inte alls är tänkt att det är träning. Så att vi är så inrutade i, och budskapet vi liksom blir påsålda är ju att du behöver köpa de här kläderna, den här träningsklockan, gå till det här träningsinstitutet, för det är då du får en bra träningseffekt, om man säger så. Och det passar väldigt många. Och det är jättebra för dem, men om det inte passar, och om det inte finns tid för att göra det här eller inte har råd och så finns det många andra alternativ i vardagen där man faktiskt kan få till den fysiska aktivitet man behöver för att må bra. Inte för att bli lite drottare, för då måste vi kanske tänka ett par steg till. Men för att må bra.
Mm. Jag tänker som byggjobbare till exempel. För nu nämnde ju du två exempel med sopåkare och med förskolepersonal. Jag tänker så här, byggjobbare, jag kan tänka mig att man är ute på plats och så gör man det man ska. Man har olika specialiteter. Liksom. Men jag ska snickra här och du ska lägga taket här. Mm. Att det kanske inte är så lätt alla gånger att byta med varandra, och att, jag tänker, om man dessutom ska lägga in den här tiden, då kanske man måste ta mer betalt för det man gör, för att man kanske räknar timmar. Vad tänker du där?
Jag tänker så här, att det som är väldigt utstakat nu, både vad det gäller forskning men också implementering av de här kunskapen, det är att vi måste ha delaktighet. De som är ute och arbetar på de här arbetsplatserna som det berör det här, de måste få vara delaktiga i hur det här ska utformas. Vi kan bara sitta och säga att vi ser att det inte är speciellt bra om vi utsätter oss för kontinuerligt arbete under många, många timmar utan vila, statiskt, repetitivt, utan att få upp pulsen. Hur kan vi se till att ni inte utsätter er för det här? Utan mycket av forskningen, men också implementeringen ut i verksamheten, måste vara en dialog mellan de som är de som ska ta emot det här och forskarna eller praktiken eller de som på något sätt ska ut med det här. Så att många gånger har det varit att forskarna har suttit inne och sagt att ja, men så här ska vi göra, så har man inte tittat ut genom fönstret och tänkt att ja, men det här ska funka. Det finns nog andra yrken också, politiker, kanske eventuellt beslutsfattare, som har lite samma tanke, att man tänker att det här är det bästa, så här ska vi göra, men det funkar inte där ute, så vi måste hela tiden ha en dialog. Så den här frågan är svår att svara på direkt och säga så här ska vi göra på alla byggplatser, men hur funkar det hos er? Hur skulle ni vilja ha det för att vi inte ska hamna i den här negativa cirkeln av ohälsosam fysisk aktivitet till exempel, om vi ser det?
Ja, jag tänker, det kan ofta säkert vara lite svårt att få gehör högre upp om man är, säg att man är arbetsledare lite längre ut i organisationen. Man kan inte fatta alla beslut, men man ser att ens medarbetare och en själv skulle behöva något sånt här. Men nog borde man kunna ta då som argument att sjukskrivning och skador kostar mycket pengar, eller?
Absolut. Det är ju det vi försöker nu alltid få med i olika typer av forskningsstudier, om det går någon hälsoekonomisk beräkning där man faktiskt kan visa. Vi kan ju i förlängningen visa att okej, en utslitna axlar och förtidspension 10 år tidigare innan du skulle gå i pension är varken bra för individens mående ekonomi, som för företaget, som för samhället, som för hållbarheten framåt. Så att det går ju att räkna, men det är fint att kunna visa på siffror. Och där tänker jag också att en viktig sak är ju att man måste nog också styra rotationen och sen kanske den adderande träningen. För det kan ju vara en tanke att man ska erbjudas lite träning under arbetstid eller i relation till sitt arbete, men att man då också ska få vilan. Och då kanske man måste också identifiera, vad gör du för arbetsuppgifter? Är det mycket lyft, axellyft till exempel? Då kanske axlarna du behöver stärka. Är det mycket den här typen av aktivitet? Då är det du behöver stärka för att motverka att du blir långvarigt sjukskriven eller går i förtidspension eller etc. etc. Eller har en sämre produktivitet för att du inte orkar med det du faktiskt ska göra och kan prestera det som du kanske önskar att du skulle göra.
Ja, jag tänkte hugga där på att alltså jag vet att från den hälsoekonomiska utbildningen som jag har gått så har jag, nu kommer jag inte ihåg exakta beräkningar, men vi vet att det krävs en viss, nu har vi pratat liksom om muskelstyrka och klara av att stå emot och så, men att det krävs en viss kondition för att klara både kontorsarbete på 8 timmar varje dag, men alltså självklart då i ett arbete som både kombinerar att jag behöver tänka och fatta avancerade beslut, tänk till exempel på en sjuksköterska, men också behöva röra mig. Så att det kan ju ligga så nära att kan vi liksom ha argument för att vad händer om jag inte har tillräckligt bra kondition och är helt utsliten? Hur påverkar det förutsättningarna för de här mer, liksom, där det som sagt både hjärna och kroppen behöver jobba? Hur påverkar det förutsättningarna att göra sitt jobb? Kan vi visa det där?
Nej, men alltså där kan man ju direkt, där kan man ju kopplade till den forskningen som finns, som du säger, att personer med en, det verkar som att personer som har en god eller bra kondition har bättre förutsättningar för både det, alltså, kognitiva presterandet på arbetet och kunna orka prestera under dagen, men också då fysiskt självklart, och en kombination av det är ännu viktigare att kunna eller ha en bra kondition i det här fallet. Och ni nämnde förut att det kan vara svårt att få gehör uppifrån om man är en mellanchef eller platschef och så. En annan sån här central del i att, för det är ju nästa steg, implementeringen, att okej, vi vet det här, vi har tankar om hur det här borde vara, hur får vi det dock att hända ut i verksamheten? Och det är den stora klon helt enkelt. Och en av de nyckeldelarna här är ju självklart att det här ska genomsyra hela organisationen, egentligen där chefen och styrgruppen ska ju gå i bräschen och se det här som ett långsiktigt arbete och inte ett kort projekt som man, ja, det här river vi av och sen fokuserar vi på något annat. Men det här är naturligt för oss som sitter här, men det är ju en extremt viktig del för att få det att bli hållbart på längre sikt helt enkelt, att det ska bli någonting som blir implementerat.
Men här är ju ett dilemma skulle jag vilja påstå och höra vad ni båda tycker om det. Nej, men Ann-Sofie, du och jag har ju poddat i 7 år och ibland har vi kommit in på den här frågan, hur mycket ska en arbetsgivare styra i träning på arbetstid som är obligatoriskt bra? Och vi har någonstans valt att säga att nej, men vi gillar inte det här när det ska vara obligatoriskt. Men ju mer vi pratar om, ju mer vi kommer in på sådana här praktiska exempel och på att människor så ofta har väldigt dåliga förutsättningar att ta hand om sin egen hälsa på jobbet, så börjar jag luta åt att det kanske faktiskt är en bra idé. Och vi intervjuade en chef i Södertälje kommun för några år sedan som, där de sänkte sjukfrånvaron från 8-6% med en stor satsning som bland annat innebar, alltså, kort, enkel fysisk träning. Inte att man bytte om, utan liksom lite enkla övningar då och då i vardagen. Vad tänker du om sånt, Elin?
Ja, absolut. Jag är också, tror också att det inte är något som, alltså, det finns ju en del forskning på det här och det finns ju både det ekonomiska incitamentet. Ibland får man en extra slant, det finns ju friskvårdsbidraget, det finns sen också att alla ska göra det och man får inte göra det i början och slutet på dagen och det är mycket styrt. Jag förstår ju tanken av att vi ska se till att våra medarbetare är i så gott skick som möjligt så att de mår så bra och producerar så bra de kan, både för sig själva och för företaget då. Men det ska alltid finnas en viss grad av frihet, om man säger så. För att vi vet ju att de, om det blir obligatoriskt, då är det ju de som redan är frälsta som hänger på, om man säger så. De som redan är aktiva eller tycker det här är spännande, de som känner att nej, men gud, jag vill inte visa mig, jag är jättedålig på det här eller jag tycker det här är jätte, så de kommer ju att falla bort helt enkelt. Så att det är därför obligatoriet ibland har kommit in, men det är också så att vi måste ta hänsyn till varje individ. Så att jag tror att ett steg är ju, skulle kunna vara att man inte behöver byta om till exempel. För det är ju många gånger motsträvigt för många att känna att nej, men jag vill inte svettas och jag tycker det här är fånigt och sådär, utan man kanske kan hitta andra typer av vad säger man, aktiviteter än att det ska vara löpspåret 5 kilometer för alla till exempel. Så att jag tror inte på det här obligatoriska, och men det finns, jag vet att det finns arbetsgivare som har fört in det som en arbetsuppgift, inte bara ett val, utan det är en del av arbetet, vi ska göra det här. Men då gäller det att det finns mycket valfrihet, att man själv ska kunna välja vad man vill ägna sig åt, och lite när faktiskt, för att vi har inte samma förutsättningar allihopa.
Vi kan ju allt mer och mer om massa saker, framförallt hur vi människor motiveras och vad som är nycklarna för att vilja göra någonting. Men jag tänker testa en tanke här, att det finns ju i just den här yrken, så finns det väldigt mycket förhållningsregler till exempel runt tunga lyft, säkerhetsföreskrifter med hjälmar och så vidare. Och det här, och nu har vi ju lärt oss allt mer och mer om vad kroppen behöver, och då tänker jag att det kanske, utan att göra det tvingande, så kan man kanske lite lättare argumentera för att eftersom du har ett arbete som, där du är, tittar du på din stegräknare så är det liksom 10 000 steg kanske redan klockan 2 på dagen. Mycket repetitivt. Så det här är liksom typ säkerhetsföreskrifter som vi rekommenderar att du tar till dig. Och du har möjlighet att göra dem på förmiddagen eller på eftermiddagen med kollegor, utan kollegor. Om att vi faktiskt vågar... Vi vågar tala till att det här är en del av din jobbeskrivning, en jobbinstruktion, att stärka upp dig så att du inte går sönder. Men jag tror att som är det mesta, för att vi människor, vi vill bli sedda, lyssnade på, involverade och delaktiga. Vi vill inte bli sedda. Nu ska alla springa intervaller klockan 12 och träna klockan 12 tillsammans och sådär. Utan här är det ju faktiskt kopplat till att klara jobbet på ett bra sätt och må bra. Alltså, kanske kan vi komma dit någon gång att det är... Ja, den
Nej, men
vägen,
absolut.
Så att säga.
Ja, jag håller med dig fullt så, för att det är ju logiskt att om vi nu ska ha föreskrifter för att skydda oss mot många olika yttre påfrestningar i jobbet, om det är buller eller kemiska, vad det än är, så har vi föreskrifter för det. Det är såklart att vi på något sätt skulle se till att medarbetaren är tillräckligt god vigör för att klara av sitt yrke och göra det under hela sitt arbetsliv. Absolut. Däremot så tror jag att det måste gå mer mot det individbaserade, individuella. Och det är ju nästa steg, att man ser till, okej, vem är du? Vad har du för krav i yrket? Det här skulle du behöva stöttning med, så här skulle du vilja ha det gjort. Till exempel tittar man på andra delar, det finns ju något som till exempel heter fysisk aktivitet på recept, som har varit lite debatterat i Sverige och utomlands. Skillnaden med den svenska modellen, det är att den här... När man får fysisk aktivitet på recept av sin läkare, så är det individanpassat. Det vill säga, vem är du? Hur vill du göra det? Hur ska du uppnå det, vi har kommit, som du, det du vill göra? Och det har visat att det har relativt god effekt, för att det just blir individanpassat. Medan den här modellen utomlands, det heter exercise on prescription, då får man det här och så säger man, gå här 12 veckor i den här gruppen, så träna på här borta. Och så har man egentligen ingen anpassning till individen. Och det är lite samma sak. Vad vi har kommit många gånger, det är att vi säger, alla ska gå här och träna bort det här passet, så blir det bra för alla. Vi måste nog lägga på ytterligare lite effort att se varje individ och anpassa det, och kanske ha en progressionsplan att följa upp efter ett halvår och se, hur gick det här nu, hur tar vi det här vidare, hur tyckte du det här var, etc. få beständighet. Men det blir ju krångligare och krångligare, och det krävs mer och mer av arbetsgivare, av organisation, individ. Men om vi ska komma någonstans, så måste vi nog, det finns inga quick fix, om man säger så, för att nå de som behöver det mest, för det är de vi är ute efter här, de som verkligen behöver det mest.
Vi gjorde ett avsnitt nummer 9 en gång i tiden, 2016. Då var vi nya som poddare, och då pratade vi med en hemtjänstenhet i Halmstad som tredubblade sina frisktal på ett år. Och nu ska inte jag gå igenom i detalj vad det var, men det handlade ju väldigt mycket om frivillighet, individanpassning. Och som jag tyckte var så intressant där, att det handlade inte om att ta in en massa externa konsulter som skulle hjälpa till med löpträning eller någon typ av pass, utan att var och en fick göra sin plan, att chefen gjorde samma sak, och att man drev det förstås med extern hjälp för att få syn på vad man behövde stärka och vad var och en behövde, men att man drev det utifrån liksom ett arbetsplatsperspektiv och utifrån varje individ. Det tyckte jag var intressant.
Ja, och många gånger så är det ju informella ledare som inte alls behöver vara den som är ledaren på pappret, som kan vara den viktiga. Man kan hitta grupper i grupperna, att man känner en tillhörighet. För det som du säger, det finns ju många olika såna här teorier vad som gör att vi finner en inre motivationen. Yttre motivation kanske inte lika beständigt, men hur får vi fram den inre motivationen? Och det är ju en sån här sak att till exempel det du nämner, autonomi, att jag själv får ha valfrihet. Många gånger upplever man ju kompetens, att man känner att det här är faktiskt något jag faktiskt klarar av ganska bra. Och det kan ju vara så enkelt som en promenad, för det klarar de flesta. Man känner sig inte dålig i alla fall på det. Man kanske har i bagaget av att man har känt att man har varit dålig på någonting, och det vill jag inte utsätta mig för, utan jag vill välja någonting som jag klarar av utan problem, så jag inte behöver känna någon ångest för det. Och sen det tredje då, som du säger, att det finns en samhörighet, en gemenskap, och man gör det tillsammans. Och då kanske man behöver en grupp i gruppen där man har en gemenskap. Jag kanske inte känner att den här... Alltså, nu tar det åt andra hållet. Till exempel, jag är en hurtiga, så känner jag att jag vill hänga med dem som vill ut och springa, och vi delar samma intressen och så. Vi går ut och springer, men jag känner inte alls för det, utan jag tar hellre den där sköna promenaden i Hagaparken och lyssnar på fåglarna och promenerar och pratar om någonting annat. Så att, jag menar, det där att hitta gruppen i gruppen är också väldigt viktigt. Och vad gör det sen också med arbetsgemenskapen? Superviktigt, att man kan ju få fler effekter av det hela också. Det är inte bara den fysiska aktiviteten, utan sociala aspekter etc. etc. som kan vara viktigt.
Men det låter ju hur som helst som att skulle jag vilja påstå att arbetsgivare inom praktiska yrken har ett större ansvar för att se till att deras anställda och medarbetare får förutsättningar att ta hand om sin fysiska hälsa. Håller du med om det, Elin?
Ja, men i det här fallet så är det ju för att de utför en typ av arbetsuppgift under arbetstiden som deras arbetsgivare är ansvariga för, inom situationstecken. Då blir det ju mer hands-on, en mer diskussion kring det. Sen är det ungefär, vad säger man, 25-30% av den arbetsföra svenska befolkningen i arbete som har någon form av mer aktivt arbete. Fokus idag och tidigare har ju väldigt mycket legat på de här 70% andra, de som inte rör sig tillräckligt mycket på jobbet, och arbetsgivarna, vad har vi för ansvar egentligen för att våra kontorsarbetare ska må bra utanför, och försöka få dem att träna på arbetstid och friskvårdspeng och med mera, med mera. Men ni har ju varit inne på det redan, om man inte mår bra utanför arbetet, har en lägre kondition, har ont, så presterar man ju också sämre på de här arbetena. Men det blir inte lika tydligt som att du faktiskt ska ut och prestera på arbetet. Så att säga det, så är det är lite att dribbla emellan det. Men eftersom ansvaret blir på arbetstid, att de ska utföra ett arbete i arbetsgivarens namn, så blir det ju mer, känner man, mer ett ansvar att se till att de orkar det. Mer än att kanske den som är arbetsgivare för ett skrivbordsbaserat yrke, där är det mer helheten för måendet som blir ansvaret. Och då är det frågan, vad kan man egentligen kräva av dem? Så.
Och jag tyckte du var inne på det, att alltså det här med arbetsrotation är ju ett fantastiskt sätt att växla belastningen. Men kan man då tänka det, liksom, det plus väldigt välplanerade raster där jag faktiskt vilar det som jag har ansträngt. Det är liksom det optimala. Men kommer man inte dit, så kan man i alla fall försöka se till att få de här pauserna. Även om jag har ett monotont arbete, blir ju pauserna från det monotona mycket viktigare. Och jag tycker det är så intressant att vi pratar om det här, för vi pratar så otroligt mycket om liksom den kognitiva belastningen som man har vid typiskt skrivbordsarbete, där vi har sjukt mycket att göra för att bli bättre på att återhämta oss. Men här blir det på något sätt båda, alltså verkligen, det är båda delar. Jag anstränger ju hjärnan. Ofta tänker jag att jag möter människor, det är inte det lättaste alltid att göra, kanske många olika människor, och är fysiskt aktiv. Så att det låter så otroligt viktigt att få ordning på det här. Som du säger, vi kommer behöva vända oss till individ, för det kommer vara unikt. Alltså en sopåkare jämfört med en sjuksyster. Liksom det, sjuksyster, det är olika.
Och vi måste verkligen lyssna på delaktigheten för de som ska ta emot det här. Det är så lätt att sitta och skapa paket och ta reda på vad som skulle vara det bästa. Jag brukar ofta, när man är ute och föreläser, brukar man ofta prata om en vågskål. Att man tänker att i ena delen av vågskålen så faktiskt ligger det som vi tänker får bäst effekt. Det vore bäst om man gjorde så här, för forskningen pekar på att det förmodligen är liksom, det här är det vi skulle vilja ha det. Men å andra sidan är det genomförandet. Hur ska vi få det att funka? Det behöver alltid vara en balans däremellan. Att det inte alltid går att få in det man har hittat kanske skulle vara bäst inom situationstecken, utan man måste alltid se till hur går det då att genomföra det här. Och då måste man ha mer personer och delaktighet av de som ska ta emot det här. Det är ju superviktigt. Men det glöms många gånger bort, att man skriver fina implementeringsstrategier eller tankar. Och det kommer mer och mer att delaktigheten ska vara där, men det är så otroligt viktigt.
Mm. Ja, och jag tänker också att...
Nej, fortsätter Boel.
Det laggar lite här. Jag har faktiskt
gjort ett sånt exempel inom vården där vi hade ett stort uppdrag och vi hade äran att möta flera hundra personer som fick ramen var att det här är en paus som är tvärtom mot det som utmanar er. De jobbade i väldigt olika typer av vårdmiljöer och den får ta 5 minuter. Vad kan ni göra på 5 minuter som är precis tvärtom mot det som har belastat er? Och det var verkligen så här, men bara 5 minuter. Jo, men för det tror vi faktiskt att vi alltid kan få till. Så det byggde väldigt mycket på delaktighet. Och så satte vi ihop det som en pausbok som de då själva hade skapat med olika kategorier på pauser. Mm-hmm. Så det är ett tips som jag vill skicka med att man kan få en diskussion kring. Vad kan vi ha tvärtom mot belastningen vi utsätts för? Vilket är ju olika typer av belastning. Som tar 5 minuter så jag alltid känner att det här kan jag få till. Mm.
Nej, det var ett jättebra exempel. Jag tycker det är roligt när man sitter och lyssnar och tänker när man pratar om det här, hur det här verkligen är motsatsen till, om man nu säger att det är 30% som har ett lite mer aktivt jobb och 70% som sitter väldigt mycket stilla och allt som har varit debatten om att ett stillasittande jobb dödar dig, alltså de här svarta rubrikerna som är helt överdrivna och alla uppfinningsrikedom man har haft för att hur ska man få folk att ta en paus i sittandet och ställa sig upp eller småröra sig. Det här är precis tvärtom, fast man rör sig för mycket. Hur får man en paus åt andra hållet? Så det är hela tiden att försöka hitta den där balansen som vi pratar om. Balans mellan fysaktivitet och vila eller åter. Det är viktiga helt enkelt.
Mm. Och jag tänker att vi har intervjuat många kloka personer genom åren som har pratat om det här med förändring och förbättringar, och då har vi lärt oss att små steg i taget, låga trösklar alltid är nyckeln till att få någonting att förändras till det bättre. Men det kanske också är så att vi gärna vill göra allt på en gång, och jag tänker också på det här med ja, den egna hälsan när vi läser massa hälsoråd och så kommer det så här nya siffror från någon stor organisation att man ska röra sig exakt så här många minuter varje dag, och så fastnar man lätt i det. Och det skulle väl vara mycket, mycket vunnet om vi istället kunde se, okej, men om vi bara skruvar lite på verkligheten och gör lite mer av det vi behöver, så är det lättare.
Ja, det är alltid attraktivt att ha någon siffra att försöka nå. Jag tänker de klassiska 10 000 stegen som har funnits i många människors mindset länge, att man ska ha sin stegräknare och se. Och det är ju såklart att når du upp till 9999 så är det ju inte helt värdelöst, utan det är ju jättemycket vunnet. Så att en sån där sak som man brukar använda, du säger små steg och små förbättringar, det är ju en klassiker av att man hänger på sig sin stegräknare och så ser man att man har gått 3000 steg. Ja, imorgon ska jag gå 3001 steg. Alltså hela tiden beat yesterday, slå hela tiden gårdagen, men med minsta möjliga marginal för att liksom ha en progression i det hela. Det är ju ett väldigt enkelt uppnått mål till exempel. Eller idag tog jag 20 trappsteg, hittade jag. Imorgon ska jag ta 21 trappsteg. Alltså, vi är så lätt att vi säger att vi ska upp till 6 gånger i veckan imorgon, 2 januari, när jag köpte gymkortet. Då ska jag till 6 dagar i veckan. Utan hela tiden, vi funkar inte riktigt så. Det spelar ingen roll hur motiverad man är, man kommer tappa tråden i alla fall. Ta Nils van der Poel, han tränade mer än en människa någonsin har gjort. Men när väl motivationen tröt, då blev det noll, om man säger så. Så att det där är, det är mänskligt helt enkelt. Vi måste hitta motivationen, och många gånger är det att det ska vara överkomligt.
Mm. Ja. Och jag hittade en siffra här. Man kan ju ägna sig åt cherry picking förstås och plocka fram någon studie som visar något man tycker är bra. Men den här tror jag ändå talar för en helhet som är på riktigt. Jag kan lägga länken till den här i vårt inlägg sen när vi publicerar avsnittet. Men där står det då att om medelålders personer bara ägnade 10 minuter per dag åt fysisk aktivitet skulle tusentals dödsfall kunna undvikas varje år. Och det här är siffror från USA och det är uttryckt som 6,9% färre dödsfall per år. Så de där 10 minuterna, de är ju jätte... Varje sån minut är ju viktigt, tänker jag.
Ja, det här är ju en klassisk studie när man tagit massa människor så jämför man dem som rör sig 10 minuter mer i genomsnitt. Ofta säger de det, så att det är frågan om det är det eller inte. Men, och så hittar man en generell trend och ser att det var färre som avled för tidigt i den gruppen som rörde sig mer, och så drar man de här slutsatserna. Så frågar man, kanske inte kan lova guld och gröna skogar, men det finns ju väldigt mycket som händer i kroppen av relativt lite aktivitet. Det måste inte vara 10 000 steg varje dag. Det måste inte vara högintensiva intervaller. Utan, och framförallt för den som idag sitter och känner att nej, men jag har ju världens sämsta kondition. Jag rör mig ju ingenting. Det är ju kört det här. Nej, du har faktiskt relativt sett mest att vinna av den ökade aktiviteten du gör. Och det är inte alltid så att det syns direkt i ett lägre blodtryck eller ett lägre blodsocker. Utan måendet, alltså vår upplevda hälsa, sömn med mera, det är ofta det som kommer först. Stress till exempel. Det är ofta den upplevda hälsan som ganska momentant mår lite bättre av att vi kommer ut och får en promenad. Både av att vi bryter av det vi gör, men också av självklart av till exempel utevistelsen eller av att man träffar andra och pratar. Så ibland är det saker och ting som sker samtidigt med den fysiska aktiviteten som också är väldigt hälsobringande, som man inte får glömma bort.
Helheten.
Jag tänker, jag vill ändå komma in lite på, för du var inne på det och sen pratade vi vidare om det här som var fokus, men just om vi tänker på att ganska många kontorsarbetare inom den grupperingen, kan jag säga, så är det ju en del som tränar väldigt, väldigt hårt och som just gör det efter arbetstid, där man ju kan se att kroppen har ju svårt att, och som sagt, jag har skillnad på, som du säger, om jag är klädd i senaste skorna eller inte, bara det så. Och samma är ju också att jag kanske har stressat väldigt mycket under dagen, är stressad och pressad, absolut varit stilla och behöver röra på mig. Men vad kan vi skicka med? För det här möter jag en del också. Nu ska jag väva mig ur det här jag har trasslat in mig. Men att ganska ofta, att du säger de här som vi vill få igång eller vill hjälpa och som har allra mest nytta av att röra på sig. Så de hjälps ju inte av att alltså mållinjen blir för långt borta. Du ska klara av ett maraton eller halvmaraton och träna intervallträning flera gånger i veckan. Utan hälsonyttan är så enorm i att de bara sätter igång. Men väldigt ofta blir det de här högpresterande som sätter tonen. Och vi vet ju att många bränner ju ljuset i båda ändar. Alltså jag jobbar väldigt hårt och sen kanske jag tummar på min sömn och återhämtning för att träna hårt. Vad kan man skicka med och tänka kring för att man ska kunna inventera att jag kanske måste faktiskt backa i min fysiska träning, för jag har inte utrymme återhämtningsmässigt. Det här är faktiskt negativt för hälsan. Vad ska man vara uppmärksam på där? För jag tänker det här blir ett medskick till arbetsgivaren också, att vad ska vi stötta och möjliggöra och liksom promota hos oss?
Ja, absolut. Du belyser en annan grupp nu som kanske får då för lite återhämtning. Inte under arbetet, utan att man, som du säger, både mental belastning, stress under arbetstid, och sen så känner de att buffringen man får i och med att man tränar är ju den som gör att man faktiskt klarar av det. Det är många som upplever det. Men det är också en fin balans såklart. Du behöver ju återhämtningen där också. Jag skulle vilja säga så här att det är alltid så där, okej, men vad är det vi tittar på i slutändan? Många gånger så får man ju frågan, är det här bra? Ja, men för vad då och varför och vad har du för mål? Så att många gånger får man ju se, är det för att man kanske har ett mål, man vill nå någonting? Vad är motivationen för man gör det? Men att uppmärksamma att ibland kan det faktiskt vara bättre att ta en lugn promenad ute och få den typen av återhämtning än att ge sig ut och springa en timme stenhårt för att du känner att du sover för dåligt. Det finns många såna här signaler man skulle kunna titta på. Ligger på en konstant lite för hög puls till exempel. Alltså det finns ju sådana fysiologiska parametrar man kan uppmäta också. Så att å andra sidan, högpresterande kanske inte behöver mer heller, utan de behöver kanske en variation av återhämtning med de högpresterande passen också. Så att där måste man också lyssna till individernas motivation och varför gör man det här. Och är det så att du tror att det bara blir bättre ju mer du tränar, eller är det någonting i er lilla grupp som är att det här ska man göra, och är det verkligen hälsosamt? Det är också individtänket, men att lita åt andra hållet. Men du är inne på rätt spår, att där måste man också lyssna på signaler och se till om återhämtningen, balansen, vila, fysisk aktivitet.
Jag tänker mig våga på en summering, och det är väl ofta så, nu gissar jag lite, jag kanske är fördomsfull, men att hälsosatsningar på arbetsplatser ofta handlar om det här att men nu ska vi träna ganska hårt, vi gör det i grupp och häng med nu, alla kanske inte vill, men då skulle vi vilja hylla pausen, den enkla promenaden, det som är enkelt att få till och där alla kan välja sin variant av det beroende på då vad man gillar, vem man är, vad man behöver och också vad man jobbar med. Och som du sa där, kan, Sofie, att vad är det jag har gjort de senaste timmarna och vad behöver jag för att balansera det? Men att vi skulle vilja sänka trösklar. Och kanske, skickar jag med då, får se vad du säger om det, Elin, att arbetsgivare för de som har praktiska yrken har ett lite extra ansvar och att det ser lite annorlunda ut än för kontorsarbetare.
Ja, om jag ska svara på om jag tyckte det var en bra summering så håller jag absolut med. Det var en ganska bra summering. Och att man ska vara uppmärksam på att det där man gör, det fysiska man gör på arbetet kanske inte alltid är ett träningspass som många tänker. Nu har jag ju tränat på jobbet, utan att det blir kanske ibland för mycket för kroppen och vi måste fundera på om det är hälsosamt eller inte. Så att, men återigen, anpassningen, individperspektivet är A och O.
Tusen tack till Elin för det här samtalet, och vi vill som alltid skicka med er ett lästips och har hittat en artikel hos vår samarbetspartner motivation.se som handlar om att motion är en typ av hjärnkraft eller stärker hjärnkraften, och vi länkar till den från där du lyssnar på det här avsnittet.
Tack för att du lyssnade, och diskutera gärna med oss på LinkedIn och ge oss hemskt gärna en recension i Apples podcast-app. Det betyder mycket för oss. Så hörs vi om en vecka igen. Ha det fint!
Må så gott!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.